Kapitel 2. Swowans afton. Natten la sig sakta över Ibodar allt eftersom mörkret långsamt släckte de vita byggnadernas sken. Små klungor av Swowans afton firare med små kvister av vintergröna träd i håret dansade på gatorna under den skinande, nästan fulla månen. De flesta bar inte så mycket som en lykta där de skuttade till musiken av flöjter, trummor och horn som letade sig ut från krogar och palats, dansade från en fest till en annan, men mestadels låg gatorna tomma. Långt bort hördes hundskall. Det besvarades av en annan hund närmare som skällde ursinnigt tills den plötsligt gnydde till och blev tyst. Matt stod på tå och lyssnade medan han sökte bland månskuggorna med blicken. Det enda som rörde sig var en katt som mjukt slank iväg längs gatan. Ljudet av nakna, springande fötter tonade ut. Ägaren till det ena paret borde vackla, den andra blöda. När Matt böjde sig ner stötte han foten i en klubba, lika lång som hans arm som låg på stenläggningen. Kraftiga mässingsnitar glimmade i månskenet. Om han fått den i huvudet skulle hans skalle ha blivit mos. Han skakade på huvudet och torkade av kniven på den slitna rock som mannen vid hans fötter hade på sig. Ett par uppspärrade ögon stirrade upp i natthimlen ur ett smutsigt fårat ansikte. En tiggare att döma av lukten och utseendet. Märta hade inte hört talas om att tiggare skulle angripa folk. Men kanske var tiderna svårare än han trott. En stor jutesäck låg vid en av mannens utsträckta händer. De hade sannligen haft höga förhoppningar om vad de skulle hitta i hans fickor. Säcken skulle ha nått honom till knäna om han dragit den över huvudet. Norrut över staden tändes plötsligt ett ljus i himlen med en ihålig knall. Stråk av glittrande grönt växte till ett klot och sen kom en ny explosion som spred röda gnistor genom den första, sen blå och så gula. Illuminatörernas nattblomster var inte lika imponerande som de skulle ha varit på en molnig himmel utan måne, men de fick honom ändå att hålla andan. Fyrverkerier kunde hålla honom trollbunden tills han föll om kull av hunger. Nelly Sheen hade pratat om en illuminatör. Ljus. Hade det verkligen varit samma morgon? Men inga fler nattblomster kom. När illuminatörerna fick himlen att blomma, som de kallade det, satte de fler än fyra skott. Det var säkert någon välbärgad person som hade köpt pjäserna för Swowans afton. Han önskade att han vetat vem. En illuminatör som sålde nattblomster skulle sälja annat också. Han lät kniven glida tillbaka in i armen, plockade upp hatten från gatan och skyndade därifrån. Hans fotsteg ekade på den tomma gatan. Bakom de flesta av de tillbommade fönstren anade man inte minsta ljusglimt. Förmodligen gick det inte att hitta en bättre plats för ett mord i hela stan. Hela sammandrabbningen med de tre tiggarna hade bara varat i någon minut och det hade inte funnits några vittnen. I den här staden kunde man råka på tre eller fyra slagsmål på samma dag. Men utsikterna för att råka ut för två uppsättningar rånare på en dag var ungefär lika stora som risken för att stadsgardet skulle vägra ta emot en muta. Vart hade hans tur tagit vägen? Om bara de fördömda tärningarna ville sluta snurra i hans huvud. Han sprang inte, men gick raskt med ena handen runt ett knivskaft under rocken och ögonen öppna för rörelser bland skuggorna. Det enda han såg var emellertid några grupper med muntert skuttande helgfirare. I vandrande kvinnans skänkrum hade man burit bort alla bord, utom några stycken längs väggarna. Flöjtspelerskarna och trumslagaren spelade sin gälla musik för fyra rader människor som var inbegripna i någonting som verkade vara hälften kontradans och hälften jigg. Han tittade på och härmade ett steg. Köpmän från andra länder i fina yllekläder skuttade runt med ortsbor i brokadvästar eller små rockar över axlarna. Han lade märke till två av köpmännen på grund av hur de rörde sig. Den ena var slank och den andra inte, men båda förde sig med lätta, eleganta steg. Och åtskilliga kvinnor från staden i sina finaste klänningar med djupa urringningar kantade av en tunn spetsbord eller riktiga broderier, men ingen i siden. Inte för att han skulle vägra dansa med en kvinna i siden. Han hade aldrig tackat nej till en dans med någon kvinna, oavsett ålder eller ställning. Men denna natt befann sig de rika i palatsen eller hemma hos någon av de mer välbärgade handelsmännen och penningutlånarna. De som stod längs väggarna och hämtade andan inför nästa sväng om hade för det mesta en sejdel i handen eller grep en nyuppslagen från brickorna som skänkflickorna kilade runt med. I natt skulle husmor Ernan förmodligen sälja lika mycket vin som på en vecka annars. Och öl, ortsborna måtte sakna smaksinne helt och hållet. Han försökte se på ännu ett steg och snappade upp Kyra när hon försökte skynda förbi med en bricka. Med hög röst för att höras över musiken ställde han några frågor och avslutade med att som kvällsvard beställa förgylld fisk, en kryddig rätt vars tillagning husmor Annans kokerska behärskade till fulländning. Man behövde sina krafter om man skulle orka med i dansen. Kyra kastade ett snabbt inbjudande leende åt en kar i gul väst som plockade åt sig ett stop från hennes bricka och la sitt mynt på den. Men för en gångs skull hade hon inget leende åt Mert. Tvärtom lyckades hon pressa samman sina läppar till ett tunt streck, vilket inte var någon dålig prestation. Din lilla kanin, skulle det vara jag det? Efter en vältalig fnysning fortsatte hon. Pojken är i sin säng där han ska vara. Och jag vet inte var först Nellersin är. Eller Harnan. Eller Mäster Bernin. Eller någon annan. Och köksan har sagt att hon inte lagar någonting annat än soppa och bröd åt dem som bedövar sina tungor med vin. Fast varför ers nåd vill ha förgylld fisk när han har en förgylld kvinna på rummet är då mer än jag begriper. Om ers nåd ursäkta nu så är det faktiskt vissa som måste arbeta för sitt uppehälle. Hon gled iväg med sin bricka och log så att ansiktet kunde ha spruckit åt varenda man inom synhåll. Mert tittade efter henne med rynkad panna. En förgylld kvinna i hans rum. Kistan med guld vilade nu i en liten grop under köksgolvet framför ugnarna. Men tärningarna i hans huvud mullrade plötsligt som själva åskan. Ljudet från festligheterna var lite svagare när han kommit upp för trappan. När han var framme vid sin dörr stannade han upp och lyssnade på tärningarna. Två rånförsök hittills idag. Två gånger kunde hans skalle gått i kras. Han var säker på att mörkvännen inte hade sett honom och inte skulle han säga att hon var förgylld, men... Han fingrade på ett av dolkskaften under rocken, men drog undan handen igen när bilden av en kvinna flimrade förbi i hans medvetande. En lång kvinna som föll till marken med skaftet till en kniv utstickande mellan brösten. Hans kniv. Turen fick vara med honom helt enkelt. Med en suck sköt han upp dörren. Hornsökerskan som Elaine hade gjort till sin väktare vände sig om mot honom med den gyllene flätan framdragen över axeln och hans osträngade tjuflodsbåge i handen. Hon fixerade honom med blicken och i de blå ögonen syntes samma beslutsamhet som i resten av ansiktet. Hon såg ut som om hon skulle klubba honom med bågen om hon inte fick som hon ville. Om det handlar om Oliver, började han. Men plötsligt var det ett väck i hans minne som vecklades ut. En dimma som vilat över en dag i hans liv, över en timme, skingrades nu. Det fanns inget hopp. Inte med Sjonsen i väster och vitrockarna i öst. Inget hopp och bara en möjlighet. Så han lyfte det hopringlade hornet och blåste i det utan att riktigt veta vad han skulle vänta sig. Ljudet som kom ur det var lika gyllene som hornet, så djupt att han inte visste om han skulle skratta eller gråta. Det genljöd och det var som om jorden och himlen sjöng. Medan denna enda kristallrena ton hängde kvar i luften började en dimma stiga ur intet. Tunna stråk som blev allt tjockare och böljade allt högre upp tills allt var insvept som i ett molntäcke. Och nedför molnen kom de ridande som vore det sidan av ett berg. Legendernas döda hjältar som av ödet bundits att kallas åter av Valerys horn. Arthur Hökvinge själv höll täten, reslig och höknäst, och bakom honom kom resten, ett drygt hundrade. Så få, men allesammans skulle hjulet spinna fram om och om igen för att rätta till väven, för att skapa sagor och myter. Mikael, den renhjärtade, och Shivan, jägaren, bakom sin svarta mask. Han ansågs komma med budet om en ålders slut, undergången för det som varit och födelsen av det som komma skulle. Han och hans syster Kallian, kallad väljerskan, som med röd mask red vid hans sida. Amarisu med det flammande solens svärd i händerna. Pedrick, fredsmäklaren, med sin tunga av guld. Och där, med sin silverbåge som aldrig missade. Dörren gick igen bakom honom när han försökte stöda sig mot den. Han kände sig yr och vimmelkantig. Du är hon, Brigitte, på riktigt. Bränn mina ben till aska, det är ju omöjligt. Hur kan det vara så? Hur? Kvinnan ur sagorna suckade resignerat och ställde tillbaka bågen i hörnet där hans spjut redan stod. Jag blev utryckt i otid, hornblåsare, utkastad av Mogadin för att dö och räddad av att Elaine band mig till sig. Hon talade sakta och iakttog honom noga för att försäkra sig om att han förstod. Jag fruktade att du kanske skulle komma ihåg vem jag en gång var. Han kände sig fortfarande som om han blivit klubbad och sjönk ner i länstolen bredvid bordet. Vem hon en gång var. Med händerna i sidorna betraktade hon honom med trotsig, utmanande blick. Inte det minsta olikt den Brigitte han sett komma ridande ur skyn. Till och med kläderna var de samma, även om den korta rocken denna gång var röd och de vida byxorna gula. Elaine och Ninni visste det och höll det hemligt för mig, inte sant? Jag är trött på hemligheter, Brigitte. Och de samlar på sig hemligheter som ett spannmålsmagasin samlar råttor. De har blivit ejseder till själ och hjärta. Till och med Ninni är en fullständig främling nu. Du har dina egna hemligheter. Hon la armarna i kors under brösten och satte sig på fotändan av hans säng. Hon tittade på honom som om han vore en gåta som skulle kluras ut. Till att börja med har du inte berättat för dem att du blåst i Valerys horn. Och det är den minsta av de hemligheter du har för dem, skulle jag tro. Mert blinkade. Han hade förmodat att det var de som hade berättat för henne. Hon var ju trots allt Brigitte. Vad skulle jag ha för hemligheter? De där kvinnorna vet allt från hur mina tånaglar växer till vad jag drömmer. Hon var Brigitte, naturligtvis. Han böjde sig fram. Du kan väl få dem att ta reson. Du är Brigitte silverbåge. Du kan få dem att göra som du säger. I den här staden finns en fallgrop i varje gatukorsning. Och jag är rädd att pålarna i botten blir vassare för var dag som går. Förmå dem att fara härifrån innan det är för sent. Hon skrattade, satte handen för munnen och skrattade. Du har fått alltihop bak och fram, hornblåsare. Jag befaller inte över dem. Jag är Elaines väktare. Jag lyder. Hennes leende blev dystert. Brigitte silverbåge. Vid min tro på ljuset undrar jag om jag fortfarande är den kvinnan. Så mycket av vad jag varit och vad jag vetat har skingrats likt dimma under sommarsolen sedan min sällsamma pånyttfödelse. Jag är ingen hjälte nu, bara en kvinna som alla andra som måste följa den väg jag fått mig utstakad. Och vad dina hemligheter beträffar,
Vad talar du för språk, hornblåsare?
Han öppnade munnen och stannade upp när han verkligen hörde vad hon just hade frågat.
Nosane iro gavane domorakoshi, dinen dema purvetne.
Talar vi vilket språk, blåsare av hornet? Hans nackhår ville resa sig. Det gamla blodet, sa han försiktigt. Inte på gamla språket. En ACD sa en gång till mig att det gamla blodet fortfarande flyter starkt i. Vad i hela förbannade domesvalget skrattar du åt?
Dej, Mert, fick hon fram medan hon gjorde sitt bästa för att inte vika sig dubbel. Nu pratade hon åtminstone inte heller det gamla språket längre. Hon gned en tår ur ögonvrån med baksidan av handen. Det finns folk som säger något ord då och då, en mening eller två, på grund av det gamla blodet. Oftast utan att begripa vad de säger, i varje fall inte riktigt. Men du, ena stunden är du en ehoransk storprins, andra en högfurste av Manetharan, med perfekt uttal och ordval. Nej, var inte rädd. Din hemlighet är trygg hos mig.
Hon tvekade. Är min det hos dig?
Han viftade med handen, fortfarande alldeles för överväldigad för att ta illa upp. Ser jag ut som en sladdertacka, muttrade han.
Birgit, livslevande.
Bränner mig, jag skulle behöva någonting att dricka.
Orden hade inte lämnat hans läppar förrän han insåg att det var fel sak att säga. Kvinnor kunde aldrig...
Det låter som en utmärkt idé, sa hon. Själv skulle jag inte tacka nej till en kanna vin, blod och aska. Jag var nära att sätta tungan i halsen när jag såg att du kände igen mig. Han rätade på sig i stolen som om någon ryckt upp honom och stirrade på henne.
Hon mötte hans blick med ett flin och en munter glimt i ögat.
Det är tillräckligt bullrigt nere i skänkrummet för att vi ska kunna prata där utan att någon hör någonting. Dessutom skulle jag inte ha någonting emot att titta på dansen lite grann. Elaine predikar för mig som en tovansk rådman ifall jag glor på en kar mer än en halv sekund.
Han nickade innan han hunnit tänka.
Av andra mäns minnen visste han att tovanerna var ett strängt och missundsamt folk, nästan plågsamt avhållsamma. Åtminstone hade de varit det för drygt 1000 år sedan. Han visste inte om han skulle skratta eller stöna. Å ena sidan hade han möjligheten att få prata med Birgit.
Birgit.
Han tvivlade att han någonsin skulle komma över det. Men å andra sidan betvivlade han att han skulle höra någonting av musiken i skänkrummet över rasslet från tärningarna i hans huvud. Hon måste på något sätt vara nyckeln till det. En man med minsta uns förnuft skulle klättra ut genom fönstret i denna stund. En kanna eller två låter utmärkt, tycker jag.
Nerifrån bukten kom en salt bris som fantastiskt nog bar med sig lite svalka. Men Ninive tyckte ändå att natten kändes tryckande. Musik och skratt letade sig in i palatset och hördes också svagt från dess inre. Liksom Elaine och Avienda hade hon fått en personlig inbjudan till balen av Tylin. Men de hade alla tackat nej med varierande grader av hövlighet. Avienda hade sagt att det bara fanns en sorts dans hon ville dansa med våtlandsmän, vilket fick Tylin att blinka villrådigt. Själv skulle Ninive gärna ha velat gå. Man fick vara idiot för att försitta en möjlighet att dansa. Men hon visste att hon ändå bara skulle ha gjort precis vad hon gjorde nu. Suttit någonstans och försökt låta bli att gnaga knogarna av sig av oro. Så där satt de instängda i sina rum med Thom och Julian medan alla andra i hela Ibordar roade sig. Nå, hon satt i varje fall där. Vad kunde det vara som uppehöll Birgit? Hur lång tid kunde det ta att säga åt en man att han skulle inställa sig i gryningen nästa dag? Ljus, mödan var säkert helt bortkastad ändå och det var långt efter läggdags. Långt. Finge hon bara sova skulle hon kunna glömma bort morgonens fasansfulla båtresa.
Allra värst var att hennes väderkänsla varslat om att en storm var på väg. Att vinden borde skjuta längs väggarna och regnet falla i sjok så tjocka att man inte kunde se 10 fot framför sig. Det hade tagit henne lång tid att förstå vad det egentligen var som hände när hennes vädersinne verkade ljuga. I varje fall trodde hon att hon hade begripit det nu. Det som nalkades var ett annat slags storm. Inte blåst eller regn. Hon hade inga belägg för det. Men hon kunde äta upp sina tofflor om inte Matt Cawthon på något sätt var inblandad. Hon ville sova i en månad. Sova i ett år. Glömma alla bekymmer tills Lärn väckte henne med en kyss som solkungen hade väckt Talia. Det var förstås helt befängt. Det var bara en saga. Dessutom en synnerligen opassande saga. I vilket fall som helst hade hon inte för avsikt att bli någon mans lilla kelgris. Inte ens åt Lärn. Men hon skulle hitta honom, hur det nu än skulle gå till, och binda honom till sig som väktare. Hon skulle... ljus. Om det inte varit för att de andra skulle stirra på henne hade hon vankat fram och tillbaka tills sulorna nötts av hennes skor. Timmarna gick. Hon läste och läste om det korta brev som Märta hade lämnat till Tylin. Arianda satt tyst bredvid sin högryggade stol, som vanligt med benen i kors under sig på de ljusgröna golvplattorna. Hon hade Jane Whitfarnes resor i guldprytt skinnband uppslagen i knät. Ingen ängslan där inte, i varje fall inte synlig. Men den kvinnan skulle å andra sidan inte röra en min om man släppte en huggorm innanför klänningen på henne. När de kommit tillbaka till palatset hade hon återsatt på sig det konstfärdigt smidda silverhalsband som hon bar dag och natt, utom på båtfärden. Då hade hon sagt att hon inte ville ta risken. Ninni undrade förstrött varför hon inte längre bar sitt elfenbensarmband. Hon hade råkat höra en del av ett samtal, någonting om att hon inte tänkte ta på sig det igen förrän Elaine hade ett likadant, vad nu det skulle betyda. Ingenting viktigt naturligtvis. Brevet pockade på hennes uppmärksamhet. Salongens golvlampor gjorde det lätt att läsa, även om Mats pojkaktiga handstil vållade vissa bekymmer. Det som fick Ninnis inre att dra ihop sig till en hård knut var innehållet. Här finns bara värme och flugor, och båda dera kan man hitta i riklig mängd även i Camlin. Är det säkert att ni inte har berättat någonting för honom, frågade hon uppfordrande. I andra änden av rummet hejdade Julian sig mitt i ett drag och såg på henne med upprörd oskuldsfullhet. Hur många gånger ska jag behöva säga det? Upprörd oskuldsfullhet var en av de saker som män var bäst på, särskilt när de var lika skyldiga som en räv i en hönsgård. Intressant nog pryddes kanten på stenbrädet av just snidade rävar. De som satt på andra sidan av det lapissmyckade bordet såg verkligen inte ut som en lekare i sin fint skräddade rock av bronsfärgat ylle. Lika lite som han såg ut att en gång ha varit drottning Morgases älskare. Han var knotig och vithårig med långa mustascher och buskiga ögonbryn. Just nu utstrålade han idel resignerat tålamod. Jag begriper inte hur vi skulle ha kunnat göra det, Ninni, sa han torrt, med tanke på att ni praktiskt taget inte berättat någonting för oss förrän ikväll. Ni borde ha skickat mig och Julian istället. Ninni fnös ljudligt. Som om de båda, inte ändå sedan de kom hit, hade sprungit runt som nackade höns och rotat i hennes och Elaines angelägenheter på uppdrag av Mert. De tre kararna kunde inte vara tillsammans i 2 minuter utan att börja sladdra. Så var det med alla karar. De sanningen var, fick hon motvilligt erkänna för sig själv, att det aldrig fallit dem in att dra nytta av de båda männen. Ni skulle bara ha gått ut och rumlat runt med honom, muttrade hon. Påstå inte annat. Och det var säkert just vad Matt höll på med medan Birgit satt och väntade på värdshuset. På ett eller annat sätt skulle Mert Kaufman hjälpa alla deras planer. Det var hon säker på. Och om så vore, Elaine stod vid ett av de höga vallfönstren och kikade ut i natten genom den vitmålade balkongen. Hon fnittrade till och trampade taktfast med foten, fast det var obegripligt hur hon kunde urskilja någon enskild melodi bland alla som kom flytande genom mörkret. Det är rätt natt för att rumla. Ninni såg på henne med rynkad panna. Elaine hade bara blivit underligare och undligare ju längre kvällen gick. Om Ninni inte vetat bättre skulle hon ha misstänkt henne för att smutta i sig vin i smyg. Eller snarare klunka. Men det skulle ha varit omöjligt, även om hon inte haft Elaine inom synhåll hela tiden. De hade båda två haft varsin tämligen olycklig erfarenhet av för mycket vin, och numera unnade sig ingen av dem mer än en bägare i taget. Det som intresserar mig är Jachim Karidin, sa Avienda, i det att hon stängde boken och la den bredvid sig på golvet. Hon vägrade begripa hur konstig hon såg ut när hon satt på golvet i blå sidenklänning. Hos oss blir alla skugglöpare dödade så fort någon upptäcker dem. Och vare sig klan, sept, orden eller första syster protesterar. Om nu Jachim Karidin är en skugglöpare, varför dödar inte Tylin Mitchobar honom? Varför gör inte vi det? Situationen är lite mer invecklad här, sa Ninni, trots att hon själv hade undrat samma sak. Inte varför ingen dödade Karidin, men varför han fortfarande tilläts komma och gå som han ville. Hon hade sett honom i palatset så sent som denna dag, efter att hon fått Märts brev och efter att hon talat om för Tylin vad det stod där. Han hade talat med Tylin i över en timme och gått därifrån med samma hedersbetygelser som när han kom. Hon hade tänkt diskutera saken med Elaine, men frågan om hur mycket Mert visste och hur han fått veta det kom hela tiden i vägen. Han skulle ställa till bekymmer, det var hon säker på ett eller annat sätt. Det här skulle slå fel, vad alla än sa. Ovädret var på väg. Thom harklade sig. Tylin är en svag drottning och Karidin ambassadör för en stormakt. Han la ut en sten och fortsatte titta på brädet. Det lät som om han tänkte högt. En inkvisitor av ljusets hand kan per definition inte vara mörkvän. Det är i varje fall så det definieras i ljusets borg. Om hon arresterar honom eller ens anklagar honom för det kommer hon att ha en legion vitrocker i Ibordar innan hon hinner blinka. De kanske låter henne behålla tronen, men allt framgent kommer hon att vara en marionett vars trådar styrs från sanningens kupol. Är det inte dags att du ger dig, Julian? Tjuvjägaren blängde på honom och böjde sig sen fram över stenbrädet som han utsatte för en ursinnig granskning. Jag tror inte att hon är feg, sa Vienda med avsmak i rösten, och Thom gav henne ett roat leende. Du har aldrig ställts inför någonting du inte kan slåss mot, flicka, sa han mjukt. Någonting som är så starkt att ditt enda val är att fly eller slukas levande. Försök att vänta med att döma Tylin tills du har det. Av någon anledning blev Avienda röd i synen. I vanliga fall dolde hon sina känslor bakom ett ansikte som lika gärna kunde varit hugget i sten. Jag vet, sa plötsligt Elaine. Vi skaffar fram bevis som till och med Pedro Nile måste godta. Hon skuttade tillbaka in i rummet. Nej, hon dansade. Vi förklär oss och följer efter honom. Plötsligt var det inte längre Elaine som stod framför dem i grön, i bordarisk klänning, utan en domansk kvinna i åtsittande blå klädnad. Ninni flög upp innan hon hann hejda sig och knep ihop läpparna i irritation över sig själv. Bara för att hon inte kunde se vävarna just nu behövde hon för den skull inte låta sig skrämmas av ett enkelt bländverk. Hon kastade en blick på Thom och Julian. Till och med Thom gapade stort. Utan att tänka på det tog hon ett stadigt grepp om sin fläta. Elaine skulle avslöja allting. Vad var det med henne? Bländverk fungerade bättre ju närmare man höll sig vid det som egentligen fanns, åtminstone vad form och storlek beträffade. Så nu syntes bitar av den ibordariska klänningen genom det domanska plagget när Elaine svängde runt för att beskåda sig själv i en av rummets två stora speglar. Hon skrattade och klappade i händerna. Åh, han kommer aldrig att känna igen mig, eller dig nästan, syster. Plötsligt satt en tarabonesisk kvinna bredvid Ninivs stol med bruna ögon och gula flätor smyckade med pärlor i precis samma färg som hennes åtsittande klänning av veckat siden. Hon tittade frågande på Elaine. Ninivs grepp om flätan hårdnade. Och vi får inte glömma dig, babblade Elaine på. Jag vet precis vad du ska ha. Den här gången såg Niniv skenet kring Elaine. Hon var rasande. Även om hon såg flödena som vävdes kring henne själv kunde hon naturligtvis inte se vad det var för utseende Elaine skänkte henne. Så därför var hon också tvungen att se sig i spegeln. En havsfolkskvinna glodde förskräckt tillbaka med ett dussin juvelsmyckade ringar i öronen och dubbelt så många guldberlocker dinglande i kedjan som satt fast i hennes näsring. Förutom smyckena bar hon vida byxor i grön sidenbrokad och inte en tråd mer. Så som Athelmeres kvinnor gick ledda när land var utom sikte. Det var bara bländverk. Hon var fortfarande anständigt klädd under flödena. Men förutom sin egen spegelbild såg hon Thom och Julian som båda kämpade tappert för att inte flina stort. Ett kvävt kväkande bröt fram ur hennes strupe. Blunda, skrek hon åt de båda männen och började hoppa omkring och vifta vilt med armarna. Vad som helst för att hennes klänning skulle synas igen. Blunda så bränner er. Och de gjorde det redan. Kokande av indignation slutade hon upp med sina krumsprång. De kämpade emellertid inte längre emot sina leenden och för den delen skrattade Avienda högt, vaggande fram och tillbaka på golvet. Ninive ryckte i kjolen. I spegeln drog havsfolkskvinnan i sina byxor och fixerade Elaine med en mörk blick. Sluta upp med det här, Elaine! Den domanska kvinnan stirrade tillbaka med gapande mun och klentroget uppspärrade ögon. Inte förrän då insåg Ninive hur arg hon var. Urkällan kallade på henne strax utom synhåll. Hon omfamnade Shaidar och drämde ner en skärm mellan Elaine och urkällan, eller snarare försökte. Att skärma av någon som redan höll kraften var inte lätt ens när man var starkare själv. När hon var liten hade hon en gång tagit Mäster Lou hans slägga och slagit den i hans städ så hårt hon någonsin kunde, vilket fått henne att själva ända ner i tåspetsarna. Det här var ungefär likadant, bara dubbelt så starkt. I ljusets namn, Elaine, är du drucken? Glöden falnade runt den domanska kvinnan och därmed också den domanska kvinnan själv. Ninive visste att väven hade försvunnit runt henne själv, men drog ändå en lättad suck när hon tittat i spegeln och fått se Ninive Almer klädd i blå klänning med gula slitsar. Nej, sa Elaine sakta. Hon var rödflammig i ansiktet, men inte för att hon skämdes, eller i varje fall inte bara därför. Hon satte näsan i vädret och fortsatte med iskall röst. Det är jag inte. Dörren ut till korridoren slogs upp med ett brak och in raglade Birgit med ett brett leende. Nå, kanske var ragla ett för starkt uttryck, men hennes steg var allt annat än stadiga. Inte hade jag trott att ni skulle stanna uppe för min skull, sa hon muntert. Nåväl, jag har intressanta saker att berätta, men först... Med en berusades överdrivet stadiga steg försvann hon in i sitt rum. Thom stirrade på hennes dörr med ett förbryllat leende. Julian med ett klentroget. De visste vem hon var, hur det verkligen förhöll sig. Elaine bara blängde på sitt högdragna vis. Från Birgits rum hördes ett plask som om någon vält en kanna på golvet. Ninive utbytte en brydd blick med Avienda. Sen kom Birgit tillbaka. drypande våt i håret och ansiktet och genomblöt från axlarna till armbågarna. Nu tänker jag klara det, sa hon och slog sig med en suck ner i en av länstolarna. Den där unge mannen måtte ha ett ihåligt ben och ett hål i fotsulan. Han drack till och med bärslan under bordet. Och jag hade börjat tro att vin var vatten för den spolingen. Bärslan, sa Ninni med stigande röst. Tylins son, vad gjorde han där? Varför lät du det hända, Birgit, utbrast Elaine. Mert Cawthon kommer att dra pojken i fördärvet och sen kommer hans mor att ge oss skulden. Pojken är lika gammal som du, sa Thom med överdrivet tålamod. Ninni och Elaine tittade förbluffat på varandra. Vad ville han ha sagt med det? Det visste väl alla att en man inte nådde sina fulla själsförmögenheter, sådana de nu var, för en 10 år senare än en kvinna. Du och Julian bör nog gå nu, Thom, sa Ninni skyndsamt. Det var högeligen osannolikt att de skulle inse det på egen hand. Ni behöver sova så att ni kan vara pigga imorgon bitti. De satt där och gapade som ett par riktiga praktidioter, så hon fortsatte med strängare ton. Nu? Det här partiet var över för 20 stenar sedan, sa Thom med en blick mot brädet. Vad tror du om att gå till vårt rum och börja med ett nytt? Jag kan skänka dig 10 stenar som du får lägga hur du vill under partiets gång. 10 stenar, utbrast Julian förorättat och ställde sig. Tänker du erbjuda mig fisksoppa och sötlev också? De grälade hela vägen ut ur rummet. Men när de var framme vid dörren sneglade båda bakåt med trumpen min. Ninni skulle inte bli förvånad om de höll sig vakna hela natten bara för att hon hade skickat dem i säng. Mert kommer inte att dra bärslan i fördärvet, sa Birgit torrt när dörren gick igen bakom de båda männen. Jag betvivlar att 9 fjäderdanserskor med en skeppslast brännvin skulle kunna dra honom i fördärvet. De skulle inte veta var de skulle börja. Ninni var lättad över att höra detta, även om det var någonting konstigt med hur kvinnan sa det. Förmodligen för att hon var drucken, men det var inte alls bärslan det handlade om nu. Det sa hon också, och Elaine tillade, nej det stämmer, du blev full Birgit, och jag kände det. Jag känner mig fortfarande onykter om jag inte koncentrerar mig. Så är det inte meningen att bandet ska fungera. Eichedet ramlar inte omkull i en fnittrande hög om deras väktare dricker för mycket. Ninni slog ut med händerna. Titta inte på mig sådär, sa Birgit. Du vet mer än jag. Eichedet och väktare har alltid varit kvinnor och män förut. Det kanske är det som är skillnaden. Vi är kanske för lika varandra. Hennes flin satt en smula på sniskan. Det hade inte varit på långt när tillräckligt mycket vatten i den där kannan. Det skulle kunna bli pinsamt, antar jag. Om vi kan hålla oss till väsentligheterna, sa Ninni med spänd röst. Som till exempel Mert. Elaine hade öppnat munnen för att ge Birgit svar på tal, men nu stängde hon den snabbt igen. Den här gången berodde de röda fläckarna på hennes kinder säkert på harm. Nå, fortsatte Ninni. Kommer Mert att vara här imorgon bitti, eller är han i samma motbjudande tillstånd som du? Han kanske kommer, sa Birgit och tog emot en kopp minte från Avienda, som naturligtvis satt kvar nere på golvet. Elaine tittade på henne med rynkade ögonbryn och sen slog hon sig ner bredvid henne av alla upptänkliga saker. Vad menar du med kanske? Frågade Ninni barskt. Hon ledde kraften så att stolen hon suttit på kom svävande till henne, och om det nu slog i golvet med en smäll så var det för att hon ville ha det så. Vad skulle hända härnäst? Om han väntar sig att vi ska komma krypande. Birgit mumlade ett tack och smuttade på teet. När hon vände blicken mot Ninni såg hon märkligt nog inte alls så berusad ut. Jag övertalade honom att strunta i det. Jag tror inte att han menade allvar egentligen. Det enda han begär är en ursäkt och ett tack. Ninivs ögon blev stora som tefat. Hon hade övertalat honom att strunta i det. Be om ursäkt. Be Mertrim Cawthon om ursäkt. Aldrig, morrade hon. För vad, ville Elaine veta, som om det spelade någon roll. Hon låtsades inte om den mörka blick Ninnib gav henne. Tears klippa, sa Brigitte, och Ninnib tittade på henne. Kvinnan lät inte det minsta berusad längre. Han säger att han gav sig in i klippan, han och Julian, för att befria er båda ur en fängelsehåla som ni inte kunde ta er ur på egen hand. Hon skakade långsamt på huvudet med en förundrad min. Jag undrar om jag skulle ha gjort det för någon annan än Gaidal, inte klippan. Han säger att ni tackade honom i förbifarten och fick honom att känna sig som om han borde vara tacksam för att ni inte gav honom en spark i ändan. Det var sant på sätt och vis, men samtidigt helt förvrängt. Där hade Matt stått med sitt retsamma flin och sagt att han var där för att kratsa deras kastanjer ur elden eller någonting i den stilen. Till och med då hade han trott att han kunde säga åt dem vad de skulle göra. Bara en av de svarta systrarna var på vakt i fängelsehålan, muttrade Ninnib, och henne hade vi tagit hand om. Fast det var ju sant att de inte hunnit fundera ut hur de skulle öppna dörren när de var avskärmade från urkällan. Belal var ändå inte intresserad av oss egentligen. Det var bara för att lura dit Rand. Moraine hade kanske redan dödat honom vid det laget för allt vad jag vet. Svarta Aya. Brigittes röst var lika uttryckslös som väggarna omkring dem. Och en av dem förlorade. Det sa inte Matt någonting om. Du borde tacka honom på dina bara knän, Elaine. Det borde ni båda två. Han förtjänar det. Och Julian också. Blodet rusade upp i Ninnivs ansikte. Han hade inte sagt någonting om den uslingen. Jag tänker inte be Matrim Cawthom om ursäkt. Inte ens om jag låg för döden. Evienda vände sig mot Elaine och la handen på hennes knä. Nästan syster, jag tänker säga det här på ett taktfullt vis. Hon lät ungefär lika taktfull som en stenpelare. Om detta är sant har ni tåg till Matt Cawthon, du och Ninni. Och ni har gjort det värre sedan dess, om så bara genom vad jag har sett. Tåg, utbrast Ninni. De båda pratade ständigt och jämt om de där dumheterna som kallades tåg. Vi är inte ale, Evienda, och Matt Cawthon är en tagg i foten för alla som träffar honom. Men Elaine nickade. Jag förstår, du har rätt, Evienda. Men vad måste vi göra? Du måste hjälpa mig, nästan syster. Jag tänker inte försöka bli ale, men jag vill att du ska vara stolt över mig. Vi ber inte om ursäkt, fräste Ninni. Jag är stolt över att känna dig, sa Evienda, och rörde lätt vid Elaines kind. En ursäkt är en början, men det räcker inte längre för att uppfylla tåg. Hör ni vad jag säger, frågade Ninni. Jag sa att jag inte ber om ursäkt. De fortsatte bara att prata med varandra. Bara Brigitte såg på henne och hennes leende var inte långt ifrån att spricka upp i ett skratt. Ninni tog strypgrepp om sin fläta med bägge händerna. De borde ha skickat Thom och Julian. Det hade hon vetat hela tiden.